Kära dagbok, jag tänker på hur orättvist det kändes när vi drabbades av misslyckande efter misslyckande i vår process. Det var som om mitt liv, alltså mitt egentliga liv utanför barnlängtansbubblan, pausats. Det pågick, men jag var egentligen aldrig riktigt där. Tankar på vad som skulle hända om det gick vägen, eller hur det skulle bli om allt gick åt helvete. Jag blev påmind om allt detta, mitt under brinnande pandemi. Kanske är vi barnlängtare bättre rustade. Vi är ju vana vid att förhålla oss till existentiell osäkerhet.
Avsnitt 131 av podden Jävla barn. Och som ni hörde i studion med mig idag är Jonas.
Hej Silla.
Hej Jonas.
Tjena.
Hur mår du?
Jag mår, ja, okej. Okay. Hur mår du?
Jag mår jättebra. Trots rådande omständigheter får man ju nästan ta och säga.
Ja.
Jag är så less på den här pandemin nu. Hur känner du?
Jag är också väldigt, väldigt less. Ja, nej men jag är med dig på den. 100%. Det är lite som, det var för en massa år sedan så jobbade jag med en grupp människor. Och vi hade motgång på motgång på motgång. Och då var det min producentkompis som beskrev liksom vår livssituation. Som att vi var på Gröna Lund. Och du vet de här grodorna som bara hoppar upp som man ska slå ner med en klubba.
Jag vet exakt, ja. Jag älskar dem.
Så vi vårt team, vi bara upp med huvudet och så bara kommer stor fet klubba. Kaboom! Och det på något vis sammanfattar hela det här sjuka året.
Ja. Det börjar ju bli så här att 2020 går mot sitt slut nu. Ja. Det är snart jul och nyår och vi ska ju också ha några poddar där vi summerar året och sådär. Uh-huh. Det känns ju liksom, alltså 2020, vilket skitår ändå.
Ja, uh-huh. Ett riktigt skitår. Men samtidigt så kan man ju ändå på något vis tänka liksom att ja, men vi kanske ser ändå någon slags ljus där framme.
Ja, jag tänker också att det är det vi ska prata om idag, och som din dambok så fint gav exempel på. Alltså hur det är att vara mitt i sin barnlängtan.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså det blev för mig så tydligt efter vi hade gjort det där avsnittet om konsekvenserna av ofrivillig barnlöshet. Mm. Så kom jag på att jag blev också påmind av en lyssnare. Det var liksom två grejer. Dels var det att jag själv kom på att nu pratade vi ju ingenting om hur arg jag var. Mm. Alltså jag var så arg hela tiden när jag var barnlängtare. Mm. Och i synnerhet i den så här fasen precis innan jag åkte och gjorde min sista behandling, som ju ändå var den svåraste delen, alltså att jag skulle göra äggdonation och allt det där.
Mm.
Jag var så arg på allt och alla och på den här stackars koordinatorn på kliniken som jag skickade otroligt aggressiva mejl. Alltså jag skäms när jag tänker på det nu.
Ja.
Så det var det ena, att jag liksom bar med mig att det här måste vi prata om i något tillfälle, tänkte jag. Och sen så fick jag ett meddelande från en person som jag tror att hon är barnmorska och som jobbar inom vården. Alltså hon jobbar på en fertilitetsklinik.
Mm.
Och hon hörde av sig till mig för att hon var så himla ledsen.
Mm.
Alltså på riktigt jätteledsen.
Mm.
För att det var så mycket patienter som var så arga.
Mm.
Och som, jag vet inte om de hade varit arga direkt konkret på henne, men det hade liksom, den här personalen på den här fertilitetskliniken var så himla ledsna för att alla deras patienter var så himla arga.
De var ju skottgluggen för alla,
ja,
de känslorna. Liksom.
Exakt. Och på ett sätt så förstår ju vi frustrationen kring svensk vård. Mm. Alltså verkligen.
Mm.
Men på ett annat sätt så är det ju också människor som jobbar på de här ställena. Så det var, då kände jag så här att jag och du skulle ju göra mycket nytta om vi kunde hjälpa dem som är så där arga som jag också ju var. Så jag kan ju verkligen förstå det. Känner du någon koppling till att du var arg?
Nej, alltså jag kan inte relatera 100% på den faktiskt.
Nej, jag misstänkte det.
Nej, alltså jag vet inte vad det beror på. Men jag kan tänka mig att någonstans så hela den här processen för mig, det var ju också på något vis en process i att inse att jag var en del av samhället. Det här låter ju helt knäppt att säga. Men för mig var det också en process att komma in i vad det är att vara liksom en fungerande människa i det här samhället. Jag har alltid tänkt mig själv som utomstående. Jag har alltid satt mig utanför.
Jag skrattar, Jonas, förlåt. Jag förstår inte vad du menar.
Nej, jag förstår inte vad jag menar. Alltså, jag ska du har förklara.
Alltid, jag måste tänka här nu. Du har alltid tänkt det som att du inte är en del av samhället.
Ja, eller jag har tänkt mig själv som... från att jag har kommit ut så jag har tänkt att mitt liv kommer att vara annorlunda.
Ja, du är icke-normativ, så att du är utanför.
Ja.
Men, och på vilket sätt gav då det här en väg in? Att du skulle bli förälder då?
Ja, eller? Att jag skulle bli förälder.
För då blev du ju igen en del av samhället.
Exakt. Det låter kanske jätteknasigt. Men
nej,
det är något...
inte nu när vi bröt ner lite grann. Jag känner att jag är så himla fnittrig idag. Det var ju otroligt fräckt att börja garva när du visade på din sårbarhet här. Förlåt,
men,
Jonas.
Nej, det är absolut ingen fara. Det är det bästa sättet att hantera det med ett asgarv.
Jag vill säga till lyssnaren också att du själv satt och liksom typ garvade när du sa det. Alltså jag blev inspirerad av dig.
Ja. Nej, men jag tror att det var, kan ha varit en bidrag en faktor till mig, att jag när jag var yngre så såg jag mig aldrig själv som förälder. Det var liksom inte korten för mig.
Nej,
jag hade liksom inga rollmodeller, jag hade ingen inspirationskälla och jag såg inte att det var en väg framåt för mig. Det var ju precis som för dig när jag blev bonusförälder som min barnlängtan väcktes ordentligt. Men det jag kunde märka då också, det var ju hur omvärlden bemötte den längtan. Och på det viset menar jag att det var en inkluderande erfarenhet för mig.
Jag fattar.
Ja, jag var mer så här förvånad. Bara, jaha, oj, kan det här livet vara för mig? Men det är ju fantastiskt.
Och då alltså började... när du var mitt i din barnlängtan.
Ja, exakt. Mm-hmm. Visst är det konstigt?
Men så var det ju också i det där som du beskrev nu i din dagbok.
Ja, absolut. Men jag tror att på något vis det kombinerat gjorde att jag kunde vara förbannad och arg och tycka att saker och ting var orättvisa. Men det större perspektivet för mig, det var ju snarare, men herregud, jag har ju chansen att få bli förälder.
Tänkte du så då?
Ja, det gjorde jag.
Men du sa ändå nu, jag kunde vara förbannad och arg. Vad var du förbannad på då?
Ja, att det inte gick vägen så enkelt som vi trodde att det skulle göra.
Vi kan ju börja där med att bara på något sätt konstatera att vara barnlängtare, oavsett i vilken skede eller fas eller stadie eller vad vi nu ska säga, gör ju att man har rätt att vara arg.
Ja, absolut.
Alltså det är ju otroligt orättvist.
Definitivt.
Att behöva göra någonting för att få möjligheten att bli förälder som någon annan inte behöver göra. Jäkligt jobbigt alltså.
Absolut.
Och orättvist och taskigt. Så att man blir arg är ju inte så konstigt.
Nej, och också det faktum att du då per automatik blir inte normen. Du blir på något vis inte majoriteten. Du blir helt plötsligt en minoritet där du sticker ut. Och det är ju tufft på alla
sätt. Som man inte har valt själv heller.
Nej, exakt.
Tvingad in i en minoritet. Det här har verkligen varit en röd tråd för den här hösten. Våran insikt i det här med minoritet, att man är icke-normativ och en minoritet när man är barnlängtare.
Ja, och den liksom minoritetsstressen då, den här kroniska stressen av att man hela tiden blir utsatt och att man potentiellt kan hamna i situationer som är sjukt jobbiga bara på grund av det.
Jag tänker också att vi ska tänka till här, du och jag, eftersom du är snart är psykolog. har lite kvar, men nu är jag ändå mitt i den här utbildningen.
Men vet du, snart är det hälften.
Är det sant? Ja. Är det när höstterminen är slut?
Ja, när höstterminen
som blir januari för dig. Men då är du hälften.
Då är jag hälften.
Ändå gått fort alltså.
Jag vet.
Men det jag skulle säga var alltså du i egenskap av blivande psykolog och jag i egenskap av samtalsterapeut. Om vi bara skulle, vad ska man säga, spekulera kring det här med ilskan, vad det finns för psykologiska anledningar till att man blir arg.
Ja.
Det kan ju vara väldigt olika och det är superindividuellt.
Ja, absolut.
Såklart. Men jag tänker att en stor del är rädsla.
Mm.
Alltså att det är, man kanske inte har gått igenom massa saker tidigare i livet.
Mm.
Man kanske inte har haft kriser.
Mm.
Vi vill ju säga att leva med ofrivillig barnlöshet är att leva i kris.
Mm.
Även om en del personer tycker vi är lite tråkiga när vi säger det, så tänker jag att vi har i tidigare avsnitt avhandlat det och landat i att det är okej att vi säger det. Att leva i kris om man inte är liksom, det känns ju helt knäppt att säga, men vissa personer är ju bra på det för att de har varit med om det flera gånger. Men om man inte är det så är ju det förknippat med väldigt mycket rädslor. Alltså vad kommer komma ut på andra sidan? Och i det här fallet är det supertydligt två olika saker. Antingen blir jag förälder eller så blir jag inte det. Och det är klart att man är livrädd för att inte bli förälder om det är det man verkligen, verkligen vill.
Ja, nej, men jag tänker att det är en väldigt bra utgångspunkt att prata om rädsla. Jag tänker också att i och med att insatsen, precis som du säger, är så otroligt hög i det här.
Mm.
Det är verkligen svart eller vitt och liv eller död på många sätt. Vilket gör att man kanske ligger närmare sina känslor. Det är lite svårare att värja sig mot besked. Kanske lite svårare att värja sig mot kommentarer eller vad som händer i den här processen.
Mm.
När det inte betyder så mycket för en människa, då kan man skaka på axlarna och det rinner av en som vatten på en gås. Och man kan hitta sina vanliga strategier utifrån, som du säger, man har varit med om det tidigare. Man vet hur man ska hantera vissa saker. Men när det drabbar en så hårt,
ja,
så finns det egentligen två huvudspår. Antingen total sorg och gråt. Eller vansinne och skrik.
Jag tänker att det finns några fler.
Ja,
då, kanske.
Det finns det. Men jag tänker liksom som en vattendelare mellan två.
Mm. Jag tror ett väldigt vanligt sätt, nu spekulerar vi ju hejvilt här, men ett väldigt vanligt sätt att hantera det är ju att stänga av alla känslor. Och bli projektledare och bara göra. Och det är det som blir det här som vi pratade om för två avsnitt sedan, om konsekvenser, alltså för två avsnitt sedan som du och jag satt här.
Mm.
Alltså om konsekvensen av ofrivillig barnlöshet. Och då är det ju ofta att om man inte har hanterat sorgen under vägen så blir det stora konsekvenser.
Mm.
Men jag skulle tro att det är väldigt många som väljer den vägen.
Mm.
Alltså som inte är så emotionella.
Ja.
Och som inte sörjer och som inte skriker och sådär.
Nej, men det tänker jag också. Alltså alla sätten som vi börjar den här diskussionen, det är ju så otroligt individuellt för det första. Men jag tänker som du, att det mest vanliga skulle jag tänka mig är att man trycker undan och inte tar tag i det. Men samtidigt kan jag tänka att det finns också något här förlösande i att få ut det. Topplocket går av.
Ja, verkligen.
Men det vet man ju samtidigt liksom, att det kanske inte är så bra alla gånger.
Nej.
Kanske finns andra bättre adaptiva sätt att hantera väldigt starka emotioner.
Ja, men och ilska är ju en väldigt stark affekt.
Mm.
Och när vi har starka affekter så är ju det liksom som en signal till oss att det är något som inte står rätt till. Och jag tänker att man kan jobba med det genom att egentligen med alla typer av obehagliga känslor att tänka att varje obehaglig känsla eller affekt är ett tecken på ett icke-tillgodosett behov.
Mm.
Och då så tänker gemene man så här, ja, men det är ju för att jag inte blir med barn, eller för att jag inte blir gravid, eller för att vi inte får bli föräldrar.
Mm.
Men det är ju inte ett grundläggande behov, även om man skulle kunna tro det.
Mm.
Utan grundläggande behov handlar om andra saker. Och alla behov går ju att tillgodose på olika sätt. Så varför är du just nu så här arg? Vad är ditt icke tillgodosedda behov? Mm. Om jag bara ska gå till mig själv, så i mitt fall var det ju att jag dels kände att jag inte blev sedd. Liksom jag hade ett behov av att, ja, men som vi väldigt allmänmänskligt, liksom bekräftelse och bli sedd och så.
Av de som du mötte i vården, menar du?
Ja,
menar
jag tror det. Att det var liksom, det är ju lite svårt med kommunikation bara via mejl och när man ska åka till ett annat land.
Mm.
Och det leder ju till att behovet av trygghet inte är tillgodosett. Så den här rädslan som jag pratade om, som jag ju inte var i kontakt med då, men som jag ju förstår nu att det var ju att mitt behov av trygghet inte var tillgodosett. Mm. Det var helt enkelt, det kändes inte tryggt att sätta mig på ett plan och åka till ett främmande land och göra den här behandlingen. Så därför kom det ut som frustration och ilska. Och så tänker jag att det är för många, att det är läskigt att gå igenom de här behandlingarna, och det är läskigt för att man inte vet hur det ska sluta.
Mm.
Och det här har vi ju pratat om massa gånger, men varje behandling i sig är ju inte ett steg framåt om den inte lyckas. För det blir ju tillbaks till noll om det misslyckas. Så det finns ju som ingen framåtanda, utan man får ju bara börja om varje gång. Det är ju sjukt frustrerande alltså. Mm.
Du blir slagen med en klubba i huvudet.
Ja, precis som grodorna på Gröna Lund. Jag tycker det var en väldigt bra liknelse. Och också där med att man ska så här, kravla upp, bli nedslagen. Kravla upp, bli nedslagen.
Ska man samla kraften att krypa ur det här hålet igen? Och så vet du att den här klubban, den kan bara trycka ner er när som helst.
Men så till alla er som känner att ni är arga, då tänker ni så här, vad ska jag göra då? Mm. Gud, de sitter där och snackar om det här.
Mm.
Vad ska jag göra då? Ja, men då är det ju att gå till att få sina behov tillgodosedda på något annat sätt.
Mm.
Alltså, hur kan man få sitt behov av trygghet, om det nu är det? Först måste man ju ta reda på den här väldigt individuella processen. Vad skulle du säga, Jonas, var dina behov i er process?
Alltså, jag tror att mina behov, det har vi snackat om tidigare, de var ju snarare att stötta Karo. Så jag tog ju bort väldigt mycket av mina egna behov.
Så ditt behov var inte att stötta Karo, utan din uppgift var att stötta Karo?
Exakt. Nu märker jag att jag slingrar mig lite här på den där frågan. För jag har nog aldrig tänkt riktigt på vad som var mitt behov.
Exakt. Det är så himla fint att du blir ett så bra exempel på det. För ingen gör ju det. Man gör inte det.
Nej, för jag alltid när jag har pratat om det här och när vi har diskuterat, så har det varit att jag på något vis satte mina behov som man i den här processen åt sidan. För att till full och så gott jag kunde stötta henne.
Mm. Om du tänker på din dagbok då.
Mm.
Vad hade du för behov där?
Ja, alltså mitt behov var ju att mitt yttersta behov, det var ju att få leva min dröm. Det var ju att få uppleva det som jag önskade och det som jag längtade efter. Men det kanske inte är ett riktigt behov.
Nej.
Liksom. Gud vad jag känner att jag slingrar mig på de
här
frågorna.
Men ni vet, det här blir ett sånt tydligt bra exempel på hur svårt det är att få fatt i sina behov.
Nej, men att bli sedd i min längtan, det kan jag ju nu
att bli sedd är ju ett väldigt grundläggande behov.
Och att bli förstådd i att mina känslor gick upp och ner. Jag inte alltid var på topp.
Förståelse är också ett behov.
Och själv få välja när jag ville prata om det här eller inte.
Mm.
Det var också ett behov som jag kan tänka i efterhand. Det var ganska stort för mig.
Integritet.
Mm.
Ett behov.
Precis.
Jag tänker också att alla som är barnlängtare har något form av behov av kärlek. För man tänker ju att man ska få och ge villkorslös kärlek till ett barn.
Mm.
Så det finns ju med där också.
Ja, men exakt. Men jag tänker också på, om man backar några steg, just det här när ilskan drabbar en, då är det ju liksom direkta reaktioner som, ja, men du vet, man ser rött och kroppen bara automatiskt reagerar.
Ja.
Det är också en naturlig process. Men uh-huh. det som kommer till det och som komplicerar bilden för alla oss barnlängtare, det är ju att det är en ackumulerad effekt.
Ja.
Precis som vi säger med de här klubbnedslagen konstant mm. genom processen. Det blir ju att för varje gång du har blivit sviken, besviken, mm. Ledsen, mm. så byggs ju det här på.
Uh-huh.
Vilket gör att det når någon slags tipping point.
Det blir liksom
där bägaren rinner över.
Exakt, det är så bra uttryck tycker jag. Och det är ju inte helt ovanligt att det då är i samband med vården. Eller att Nej. Man är på någon mottagning eller får något dåligt besked. Eller liksom.
Ja, eller kommer
nu blir
på
det bara för mycket helt enkelt.
Ja, eller i relation med om du försöker få barn med någon annan. Att det bara är helt absurd situation så bara mm. tippar över av en ja. Liten kommentar som inte mm. betyder någonting. Och då kommer alla de där ihopsamlade
ackumulerade grejerna. Mm.
Ja. Men ett tips då från min sida, för om man bara tittar på parrelationen eller om man försöker få barn med någon annan, det är ju att försöka genom processen ha total transparens
ja, verkligen.
Mellan varandra.
Mm.
Att man är öppen med varandra.
Mm.
Att man tar upp alla saker på en gång. Mm. Inte håller dem för sig själv och mm. samlar i sin säck för att sen bara välta ut dem när det väl har blivit för mycket.
Mm.
Utan att ta upp saker när de händer i situationen eller så snart som möjligt därefter. Konsekvensen av det kan ju bli att man reder ut ganska små saker ganska tidigt. Och så blir det inget problem.
Så blir det inte heller det ackumulerade.
Exakt. Så man delar upp det i beståndsdelar helt enkelt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Nu rymde du väldigt bra från den här behovsdiskussionen.
Jag tyckte det var så jobbigt.
Men jag tänker för lyssnarnas skull att alltså på samma sätt som jag gjorde med Jonas nu, gräva lite i vad ens behov är. Det som gäller för att det ska vara ett behov är att det är ett behov som ett allmänmänskligt behov som alla kan uppleva.
Grundläggande behov.
Alltså vi föds ju med att vi behöver kärlek, mat och sömn.
Mm.
Närhet typ. Och sen byggs våra behov på genom åren. Så det är väldigt bra generellt att ha koll på sina behov. Och när man då vet sina behov just i sin barnlängtanprocess som vi pratar om, vad dina var, mm. motvilligt och mina, då blir nästa steg att ta reda på hur kan jag få de behoven tillgodosedda.
Ja.
På ett annat sätt än att bli gravid. Eller på ett annat sätt än att vi blir väl bemött på kliniken. För det tåget funkar inte. Eller vad det nu är.
Eller på ett annat sätt än från den partner du har.
Ja.
Du kanske ska skaffa den bekräftelsen på annat håll.
Ja. Det som hände för mig då, som jag faktiskt inte har tänkt så mycket på, men det var att mina jättenära kompisar från Göteborg kom upp och jag skulle resa till Sankt Petersburg på en söndag och de kom upp till Stockholm och bodde hos mig med sin dotter fredag till lördag.
Mm.
Och då var det liksom fortfarande så här detaljer kring någon medicin och någonting med visa. Alltså det var så här liksom allt bara sista minuten skulle fixas och jag var i upplösningstillstånd. Mm. Men när de då var hemma hos mig och också med sin lilla dotter, då kunde ju inte jag vara så arg. Mm. Så jag blev helt så paralyserad. Och de var så här, men hur mår du egentligen? Liksom. och så bara, nu går vi och äter. Du vet. Så då var vi och deras gulliga dotter på en restaurang. Det enda och sista gången jag varit på den här restaurangen som ligger precis där jag bor. För det var inte så bra matupplevelse. Men det var bara så här, för då fick jag ju alla de här behoven. Jag blev sedd av dem, de gav mig trygghet. Jag bara liksom vaggade lite i deras famn.
Du badade.
Ja, det var faktiskt, för de bara stannade upp och bara, men hur är det? Och sen blev jag ju mycket lugnare och kunde sen sätta mig på det här planet.
Ja.
Och åka och göra det hela. Men så det här är ganska svåra grejer hur man ska konkret jobba med det. Mm. Men det som vi vill förmedla med det här avsnittet, det är ju att det inte gynnar en att vara arg.
Mm.
Man har absolut rätt till att bli arg och vara arg och allt det där. För det är sjukt orättvist. Vi köper allt det.
Mm.
Men det ger dig ingenting att vara arg. Även om det känns så.
Mm.
Att vara i den där affekten eller frustrationen eller vad det är, visst kanske någon minut kan vara skönt att liksom lätta på locket eller vad man nu behöver göra, men sen blir det ju bara negativa konsekvenser av att gå runt och vara arg.
Mm.
Och du får inte dina behov på något sätt tillgodosedda genom att vara i den där ilskan, den där frustrationen. Det jag gjorde var att jag bara om och om igen skickade samma aggressiva mejl. Det är otroligt ofruktsamt.
Mm.
Dels rent konkret med det jag behövde hjälp med fick jag ju inte snabbare svar för att jag skickade liksom mer aggressiva mejl. Jag blev liksom, fick inte mina behov av trygghet och bli sedd och allt det där tillgodosett.
Nej.
På något sätt genom att fortsätta vara arg.
Nej.
Jag var inte då klok nog att göra den här processen som jag beskriver så fint nu.
Nej.
För det är också väldigt svårt.
Ja, men jag tänker också på, för att knyta an till det som var början av dagboken.
Mm.
Att när man väl är igenom en process, när man väl har lärt sig hur man själv fungerar och man då förhoppningsvis vet vilka behov man har och hur man tillgodoser dem, då blir man ju erfarenheter rikare.
Ja.
Som man sen kan använda sig av.
Ja.
Så det var ju egentligen det som var exemplet i dagboken. Vad fint du fångade in det, Silla.
Tack, Jonas. Det är faktiskt en grej jag brukar göra med många av mina klienter. Om de har varit med om någonting som de att det blir en väldigt specifik händelse som har satt djupa sår och som de är arga över. Till exempel om de har blivit lämnade av en partner.
Mm.
Tydligt sånt. Egentligen ofrivillig barnlöshet också, men det är lite mer utsmetat på något sätt över lång tid.
Mm.
När det finns en sån där specifik händelse som man hela tiden kommer tillbaka till, men det var ju för att han liksom, eller vad det nu blir, man är väldigt arg på en specifik situation. Mm. Då försöker jag hjälpa mina klienter att tänka så här: tänk vilken present det var att det här hände. För att så känns det ju inte. Men sen, allt som du har lärt dig av att du behövde gå igenom allt det här.
Mm.
Det finns, jag läser ofta i liksom massa forum kring ofrivillig barnlöshet att det finns inget som kan säga att det fanns något gott med att vi var ofrivilligt barnlösa. Liksom.
Mm.
Och det stämmer ju på ett sätt. Och nu är det många som kommer bli arg på mig.
Mm.
Men det är också så att när man väl är på andra sidan så har man ju fått med sig saker.
Mm.
Det är inte bara tragedi.
Mm.
Sen behöver man kanske inte se det som en present.
Nej.
Men en ingång till att lära sig mer om sig själv.
Man kan ju ändå komma överens om att det är en prövning.
Verkligen.
Och som en prövning så lär den oss saker. Och vi kan också påverka den själva.
Ja, det är ju det som är, alltså vi har ju ändå makten att bestämma om vi ska vara arga eller inte.
Mm.
Även om det inte känns så i situationen. Det är ju det här vi har pratat om förut, att lidandet uppstår inte i situationen utan det uppstår ju hos varje individ.
Mm.
Alltså i det här fallet då ilskan, om det är det vi pratar om. Ilskan uppstår ju i varje individ.
Vad var det mest arga du gjorde då? Det kan ju inte vara att du ska skicka ett mejl.
Nej, men för att svara sanningsenligt på det så gjorde inte jag så mycket arga saker faktiskt.
Mm.
Men jag kan liksom känna igen den inombordes liksom frustrationen och ilskan.
Mm.
Och vi får ju till podden väldigt, det är ju inga som är arga på oss som tur är.
Mm.
Men väldigt många barnlängtare är väldigt arga. Och är väldigt arga på massa olika situationer som är lätt för oss nu som är på andra sidan att se att det inte är hälsosamt för dem att vara arga på de här sakerna. Mm. Det hjälper dem inte, det tar dem inte framåt. Det blir bara jobbigt att vara, mm, att vara arg. Och om det där liksom sitter kvar sen också, alltså i sin graviditet och sådär. Det är ju samma som med oro, är samma sak.
Mm.
En del blir arga och en del blir väldigt oroliga. Och har man hållit på med ofrivillig barnlöshet och varit orolig för hur det ska gå, då fortsätter ju det sen. Alltså är man orolig genom graviditeten. Också fullt förståeligt, till exempel om man har haft massa missfall och sådär.
Mm.
Att man inte lutar sig tillbaka sen och är gravid utan problem.
Mm.
Det fattar vi ju.
Mm.
Men det gynnar en inte. Så det finns ju någonting i att hitta ett sätt att liksom, hur kan jag leva mitt liv som det är just nu, mm, i den här superjobbiga situationen som blir mer gynnsamt för mig.
Jag tänker också att man, för man har ju också behov av att liksom få ur sig all den här frustrationen och ilskan och när man tycker att man har blivit dåligt bemött, ja, eller vad det nu må vara. Ett sätt kan ju också vara att man helt enkelt bestämmer att okej, den här timmen ska vi bara prata om hur jävligt allt är.
Ja, verkligen.
Och så begränsar man det till just den timmen.
Ja, det finns ju också andra sätt att få ur sig ilska, tänker jag. Gå ut i skogen och skrik.
Ja,
det kan, till
man,
exempel.
Också, kan man också göra. Räkna till 10.
Ja.
Fast det är inte så bra. Det funkar inte på mig.
Men vad gör du när du blir arg? Blir du arg?
Ja, det blir jag. För att jag blir arg ganska sällan. Då fokuserar jag på min andning. Det är mitt sätt.
Det är
sätt.
Ju ett otroligt bra tips. Mm.
Men det gör jag också när jag blir nervös. Om jag ska göra en stor presentation inför en stor publik.
Alltså. Mm.
Nej, men du vet, när man har den här känslan av att, för det är ju samma kroppsliga påslag. Du vet, pulsen slår hårdare, man får liksom börja svettas lite, man, mm, börjar liksom svettas lite här och där.
Men när du blir arg, vad blir du arg över?
Jag kan bli arg för orättvisor, jag kan bli arg för att folk missförstår mig medvetet. Jag kan bli arg om jag blir falskt anklagad för någonting. Mm. Men framförallt om jag tycker att någonting är orättvist. Liksom. Jag kan inte liksom uppbåda jätteilska över saker som jag inte själv kan påverka så jättemycket. Som liksom politiska grejer i samhället. Liksom, och sådär.
Nej.
Men det är när det blir personligt och när det drabbar mig på djupet. Då blir jag förbannad.
Mm.
Eller om någon är jävligt taskig mot någon jag älskar. Då kan jag också bli fruktansvärt arg.
Mm.
Då... En sak bara som jag tänkte på efter att Filippa var här.
Mm.
En sak som blev så där otroligt, men som jag tyckte var väldigt fint i det samtalet. Och det som hon också förmedlade i sina frågor och det hon pratade om och det hon nämnde. Det var ju också hur viktigt det var att ha någon att lyssna på, att ha någon att se upp till, att, uh-huh, ha någon att inte referera till, men att se att jag är inte ensam i detta.
Mm.
Det finns också andra som har varit med om det här, ja, och som delar.
Sant.
Och jag tänker att det kan också liksom brygga över till det här med vi pratar om ilska.
Mm.
För när man är i den här barnlängtansprocessen, alla de känslorna som kommer,
mm,
du behöver inte möta dem helt själv heller. För mycket av det handlar ju inte bara om vad du har för personliga behov och sådär. Det handlar ju också någonstans, som vi var inne på, om den stora orättvisan av det faktum att man befinner sig där man befinner sig.
Mm.
Och de aspekterna kan man också dela med andra.
Mm. Man behöver sin IVF-syster liksom.
Ja, exakt.
Mm.
Det tror jag är en ganska bra liksom, påminnelse till alla som längtar. Att du behöver inte stå ensam i det.
Det är mitt exempel där de där sista dagarna innan jag åkte blir så tydligt vad det gjorde med mig när jag inte, mm, var ensam. Jag hade väl liksom hade nog isolerat mig lite den där sista perioden för att jag liksom skulle preppa mig för att åka och jag höll på med mediciner och det var mycket, det är mycket praktiskt precis innan man ska åka.
Mm.
Så jag hade nog inte varit så där jättesocial och kanske inte varit så öppen och så bara, alltså att jag la mig i deras närvaro på något sätt och, ja, fick trygghet den vägen. Mm.
Men det är fint. Det är fint också att kunna inse det där, tänker jag.
Ja, och då kommer vi också till det här, liksom, det är så svårt att stoppa sig när man blir arg.
Mm.
Alltså det är inte så att man tänker så här, nu ska jag bli arg.
Mm.
Och så blir man det, utan man blir det ju bara. Och det är ju någonting som jag jobbar väldigt mycket med i terapirummet, att liksom, att ens självutveckling är att hitta det lilla utrymmet som krävs för att faktiskt göra aktiva val.
Mm.
Alltså att man hinner tänka så här, nu håller jag på att bli arg. Ska jag reagera?
Mm.
Eller ska jag välja något annat?
Mm.
Och det, den processen är ju superindividuell, och man måste hitta liksom sin egen mening typ. Eller, ja, jag brukar prata om stoppord. Alltså att man hittar någonting så att man ändå får några sekunder innan reaktionen kommer på affekten som man har. Så att man förstår det där med att man har makt att själv bestämma. Nu, jag känner ilska, ska jag agera på det eller inte?
Ett sätt att kunna köpa sig den tiden när man jobbar med just aggressivitet och sådana saker, det är ju att man helt enkelt stoppar händerna i ett isbad.
Ja.
Eller håller en isbit.
Ja, man kan göra massa små knep. Liksom.
Just för att köpa sig den där tiden till att vända tanken till att okej, det här är inte riktigt det mest adekvata sättet att hantera den här situationen på.
Det gäller ju alla typer av reaktioner i affekt. Alltså till exempel om man bråkar med sin partner och man vill skicka ett argt sms. Liksom. Bara kanske ha en regel att man läser alla sms en gång till innan man skickar dem. Eller bara skapa sig lite utrymme.
Mm.
Vänta till imorgon innan jag skickar det aggressiva mejlet. Då ser man ju när man läser dagen efter, oj, det här är väldigt aggressivt.
Mm.
För att man inte gör det i affekt. Helst skulle man inte göra någonting i affekt.
Nej. Har du sparat de här mejlen?
Alltså, jag har inte tittat på dem, men de finns ju kvar.
De finns det.
Ja, de är nog ganska obehagliga.
Mm.
Jag tänker, Jonas, att du och jag vill ju båda så himla gärna hjälpa alla barnlängtare.
Mm.
Och ett sätt att hjälpa er är ju om vi idag kanske har gett er lite verktyg och nycklar för att slippa vara så himla arg.
Mm.
Det är ju så himla tufft att leva i det här. Men att också behöva vara arg hela tiden gör det ännu tuffare. Att det finns något att hämta i makten att våga välja någonting annat, även om det är lite jobbigare.
Och också det här att man ska identifiera sina egna behov.
Ja. Det tycker jag är en sån nyckel alltså till självutveckling. Att ha koll på sina behov i alla situationer.
Jag har lärt mig jättemycket idag, Silla.
Har du?
Ja.
Det var gulligt. Och jag kommer för evigt se dig framför mig som en sån där groda på Gröna Lund som hoppar upp. Jag känner mig ofta som en sån faktiskt. Upp och så bara push, ner. Upp, ner. Ja.
Mm.
Mycket. Och så igen är vi ju där hur bra det är med visuella liknelser.
Ja, och den gick hem.
Den gick hem så bra. Det är så lyxigt för mig att du har varit en stående gästen under hela 2020.
Ja, det känns jättebra. Och det känns väldigt viktigt också. Jag har tänkt på det väldigt mycket under hösten, att gud vad det är viktigt att kunna ge tillbaka alltså.
Kan man säga så här att ditt engagemang för alla barnlängtare har blivit lite större?
Ja, men herregud.
Eller hur? Det är inte så att du kommer höra av dig efter nyår och säga så här, 2020 var året jag var med i podden. Nästa år blir det ingen med det.
Nej, jag är kvar så länge som du vill ha kvar mig. Absolut.
Det tycker jag känns, där får jag mitt behov av trygghet tillgodosett. Hur ska du fira jul?
Ja, det blir litet sammanhang.
Corona-style.
Corona-style, precis.
Mm. Samma för mig.
Mm. Jag tror det kommer vara mysigt ändå.
Vi hörs ju på själva julafton nästa gång. Men tills dess så vill vi, Jonas och jag, skicka er en stor extra kram. För att det är inte kul med jul när man längtar efter barn.
Nej.
Det är väldigt svårt att inte vara i hur orättvist det är. Så att vi är med er nu här varje dag. Ända fram till den där julafton. Och tänk att julafton bara är ett dygn. Som går över ganska fort.
Precis.
Och på själva julafton så kommer Annika Leone vara med mig här i podden. Så då ska vi försöka att inte prata någon som helst terapi som vi gör, du och jag, Jonas. Utan då ska vi bara fylla era hjärtan och kroppar med massa glädje.
Gud,
vi kommer säkert i och för sig vara lite uppretade på saker, för det är ju Annika och jag alltid. Men kontentan av det, så om ni vaknar på julafton och känner för tusan, då sätter ni på podden.
Det låter ju 10 gånger bättre än Kalle Anka. Alltså.
Kalle Anka är bra också.
Ja, för sig.
Det kommer sen på eftermiddagen. Hörrni, och sen så ses Jonas och jag igen på nyårsafton.
Spännande.
Om 2 veckor. Tänk att om 2 veckor är det här årets slut.
Ja.
Skitåret 2020, hej då!
Kan bara bli bättre.
Ja, tills vi ses nästa gång så funderar vi på våra nyårslöften. Tack och hej!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.